Överallt i vår stad så ser man att julen står för dörren. Göteborg är ju utnämnd som årets svenska julstad, vad jag förstår. Och det är roligt. Bara snön som fattas, säger en del. Ändå är det så här att det inte är vår generation som har den sanna julstämningens hemlighet, tror jag. Det börjar inte ens med Mårers eller Grubers stilla natt, heliga natt. Det börjar inte ens med Händels Messias, alltså den rätta julstämningens hemlighet. Det börjar inte i de praktfulla katedralerna som byggdes under medeltiden, eller i de stilrena konserthusen som numera drar folk just till julkonserter. Det började i en atmosfär som kännetecknades av mötet mellan två havande kvinnor. De möts i ett enkelt kök i Judéns bergsbygd för ungefär 2000 år sedan då. Där sprang liksom den första julsången fram, en lovsång till Gud för hans väldiga frälsargärning. En av dem var en tonårsflicka. Hon är numera, och genom historien sedan dess, den mest kända kvinna i världshistorien. Ingen kvinna har blivit så flitigt avbildad som Maria. Ingen kvinna har blivit så flitigt skulpterad som Maria. Och kanske inte heller omsjungen i sånger och i vissa traditioner till och med som vore hon en gudom. I vilket fall så får vi backa några år för att teckna den historiska bakgrunden. 400 år hade gått sedan profeten Malaki, den sista av gamla testamentets profeter, hade uttalat sina löften om en kommande messias. Löftena om en profet som skulle bereda vägen för en kommande messias. Men sedan hade en besvärande tystnad utbrett sig. Ungefär 400 år. Inga profetröster hördes. Och man undrade, har Gud glömt sitt folk? Har Gud glömt sina löften? Och så kommer man till Lukas evangeliets inledning och finner att Gud inte alls har glömt vad han har lovat. Utan istället så börjar här de helt avgörande akterna i Guds väldiga frälsningsplan. Och när Gud gör någonting stort, så gör han det ofta i tysthet och lite grann på världsscenens bakgårdar, så att säga. Gud hade nämligen fäst sina ögon på ett åldrande par i Judéns bergsbygd, Zacharias och Elisabet. Helt okända för oss tidigare i den bibliska historien. Men det står om dem att de var rättfärdiga inför Gud, att de ärade Gud genom att vandra i lydnad för honom. Trots den stora tragedi som dessa åldriga makar delade. De hade nämligen varit oförmögna att få barn. Elisabet var ofruktsam. Något som orsakade henne stor smälek. För man ansåg det att det var en straffdom för någon stor synd som hon måste ha begått. Eftersom hon inte kan få barn. Och förmodligen hade Zacharias och Elisabet bett till Gud i många, många år. Och hoppats och bett. Men ingenting hände. Och oddsen minskade och nu var det kört. Och de var båda till åren komna och de var kanske besvikna över att inte ha fått något barn. Kanske också besvikna över att Guds löften inte hade fullbordats om en kommande messias. Och så var det så att Zacharias nu var kallad till tjänst till templet. Man gjorde tjänst 2 veckor varje år. Och det var en av hans veckor. Och Lot föll nu på honom att få gå in i det heligaste rummet och tända rökoffersaltaret som stod framför förlåten in till det allra heligaste. Det var en sån, man ansåg det vara en sån förnämlig syssla att en präst fick göra det bara en gång i sitt liv. Och därför kastade man lott över de präster som ännu inte hade gjort den tjänsten. Och den här dagen faller lotten på just Zacharias, som med bävan går in i templets heliga rum och fram till det här rökelsealtaret som stod där och som förväntades bli tänt med ny rökelse, en väldoft som steg upp inför förlåten och in i det allra heligaste, som en symbol för de heligas böner var det. En väldoft inför Gud är det heligas böner. Men kanske när han tände den här rökelsen att han ändå tänkte, ja, mina och Elisabets böner har Gud i alla fall inte hört. Men han gör det i alla fall i lydnad, tänder denna rökelse, då han plötsligt får se en syn att vid höger sida om altaret står en Herrens ängel. Och som alltid när vi människor konfronteras med en änglavarelse så verkar det inge en stor vördnad och respekt och vi blir nästan rädda, va? Precis så reagerar Zakarias. Han blir förskräckt och han vet inte vad han ska tänka. Men det första ängeln säger i vers 13, jag är i Lukas första kapitel som ni förstår. Kapitel 1, vers 13. Var inte rädd, Zakarias. Och det andra som ängeln säger, din bön är hörd. Och det var väl nästan som Zakarias undrade, vad då, vilka böner? Nu är det ju ändå för sent. Men ängeln fortsätter, din fru och Elisabet ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Johannes, som betyder att Gud är nådig eller Gud är barmhärtig. Och många kommer att glädjas över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren och han ska fyllas av den helige ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud. Och han ska gå före honom, det vill säga gå före Herren med Elias ande och kraft, så att Herren får ett folk som är berett för honom. Det vill säga, den som skulle födas av Elisabet nu i hennes ålderdom skulle bli en profet. Just den profet som skulle enligt gamla testamentet, både Jesaja och Malaki, förbereda vägen för Messias, Kristus, frälsaren. Och Zakarias borde vid de orden ha ropat högt av glädje förstås. Är det sant? Äntligen! Men istället börjar Zakarias informera ängeln Gabriel om det helt omöjliga i hans förslag. Som om Gud inte skulle känna till omständigheterna. Han säger till ängeln, men hur ska jag kunna lita på det här? Jag är ju gammal. Och min hustru också till åren kommer. Zakarias begär liksom ett tecken. Hur ska jag kunna lita på det här? Men Gud vet ju allt. Och Gud visste ju i förväg, innan han kommer till Zakarias, att han och hans fru var gamla. Och ängeln skulle ju kunna ha blivit sänd till ett ungt par. I nygift ungt par som hade alla förutsättningar kanske att få barn. Men du ser, i Guds plan så verkade det som om Gud ville ta tillvara alla de böner som hade betts under hela Zakarias och Elisabets liv. Samlade, men väntat på att det bönesvar som nu Gud skulle ge skulle få en ännu större betydelse än vad de någonsin kunde ha drömt om i sin ungdom när de började att be. Tänk om det kan vara så att fördröjda bönesvar har sin orsak i att Gud vill någonting ännu större med det vi ber om än vad vi kan ens drömma om. Och ängeln tycks nästan lite förnärmad av Johannes, av Zakarias protest. Han säger, Zakarias, jag är Gabriel. Jag står vid Guds tro. Och jag blir utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Det vill säga, du borde verkligen ha trott mig. Nu ska du däremot bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde mina ord. Det var det tecken som han skulle få. Och folket utanför templet står nervöst och väntar. Han har varit inne alldeles för länge. Och man undrar, vad har hänt med Zakarias? Och när han kommer ut på tempeltrappan, där han egentligen skulle ha uttalat den aronitiska välsignelsen över folket, så står han där alldeles stum och kan inte tala. Och man förstår att han har haft en syn där inne. Och så återvänder han hem till Judén med någon slags, förmodar jag, sällsam förundran, men också glädje. Och han kommer hem till sin hustru Elisabet, stum men glad. Och Elisabet undrar, vad i all världen är det med dig? Oförmögen att förklara det stora han har varit med om. Och han gör gester, förgäves försöker han. Till sist får han naturligtvis retirera till en tavla där han kunde skriva ner det allra heligaste. Lotten föll på mig. Rökelsaltar, en ängel, han sa, och så vidare. Och Elisabets ögon blir större och större och hjärtat börjar bulta inom henne. Oj, är det sant? Det liksom svindlar för denna Elisabet. O store Gud, har du verkligen hört mina böner? Har du sett mina tårar? Har du förstått min smälek? Och Zakarias stumhet blir också ett tecken för henne. Och hon kramar om sin man, tror jag. Och hon gråter av glädje. Och i lydnad för Herrens löfte genom ängel Gabriel så får de här båda makarna ta ett kanske ganska ovanligt steg i tro och ge sig till varandra igen som förr i sin ungdom. Och det funkade bra. Veckorna går och till sin stora förtjusning kan Elisabet komma till sin man Zakarias och säga: Zakarias, jag är med barn. Och hon beslutade sig för att göra det här till en riktigt, riktigt präktig triumf, förstår ni. Det var ju så att kvinnorna och männen i byn hade talat föraktfullt om henne och misstänkt henne för en stor synd. Nu drar hon sig tillbaka. 5 månader. Men ni vet, kommer man fram efter 5 månader av havandeskap, då börjar det synas lite grann på den här ledden. Och det putade fram bakom klänningen. Och det var uppenbart för alla i staden i vilket tillstånd Elisabet befann sig. Och som en drottning träder hon fram på scenen. Och alla som förut hade förhastat sig med sina uttalande domar måste lägga handen på munnen. Och alla inser: Elisabet är inte under någon straffdom. Elisabet är under Guds välsignelse. Elisabet är med barn, till och med nu på sin ålderdom. Och Elisabets tacksamhet och glädje visste inga gränser. Tänk att jag får vara den om vilken gamla testamentets profet hade sagt: trösta mitt folk, säger Herren. Bered väg för Herren genom öknen och gör en jämn väg genom ödemarken för Gud. Att jag får vara den som ska föda fram den profeten. Och i Guds plan var alltså tidpunkten ju redan bestämd. Och han skulle kunna ha valt vilket ungt par som helst att föda in Johannes döparen i historien, eller hur? Men han valde de här åldriga makarna för att bekräfta att deras böneliv var honom behagligt. Och han ville låta en övernaturlig kraft åstadkomma att de kunde få barn i sin ålderdom och få vara med och glädja sig över att få bli Johannes döparens föräldrar. Någonting större än vad de någonsin hade bett om. Under tiden som det här händer, då alltså Elisabet är i 6:e månaden nu, så blir ängeln Gabriel sänd ut på sitt hittills största uppdrag. Men fortfarande på världsscenens bakgårdar. En tonårsflicka i Nasaret har blivit utvald till det mänskliga redskapet att föda Guds son in i den här världen. Och ängeln Gabriel kommer till denna unga kvinna där i hennes hem och uttalar orden: Maria, du högt benådade. Du ska bli havande. Du ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus, som betyder frälsare. Och han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Maria undrar: hur i all världen ska det gå till? För jag, visserligen är jag förlovad, men jag lever ju inte med min man, min blivande man. Och ängeln får förklara att helig ande ska komma över henne. Och Guds övernaturliga skeende ska åstadkomma detta. Och för att styrka Maria i hennes tro så avslöjar ängeln för henne också att hennes släkting Elisabet nu väntar en son, fast hon både var ofruktsam och gammal. Och så avslutar ängeln: med orden: ty för Gud kan ingenting vara omöjligt. Ingenting. Och Maria accepterar. Hon är överväldigad. Må så ske. Men du kan tänka en ung flicka som har just fått den här uppenbarelsen. Denna uppenbarelse med ett sånt oerhört innehåll. Vem i all världen skulle hon kunna anförtro sig åt? Vem skulle kunna tro det? Ni vet, hon måste ju ha haft ett oerhört behov att få dela det med någon. Med föräldrarna. Nej, nej, otänkbart. De skulle genast misstänka att hon har varit otrogen kanske. Och Josef vågar han absolut inte tänka sig. Vem skulle kunna lyssna till henne och tro henne? Det fanns bara ett namn som dök upp i hennes tankar. Det var liksom Gud hade förutsett den här problematiken och det här dilemmat. Elisabet, hade ängeln sagt. Elisabet är ju också havande på ett förunderligt sätt. Och nervös och spänd så ger hon sig iväg skyndsamt, så det, till Judéens bergsbygd för att få träffa Elisabet. Men hur skulle hon förklara sig för sin åldriga släkting? Skulle Elisabet tro henne? Men när Maria träder över tröskeln till det enkla prästhemmet i Judéens bergsbygd, så träder egentligen hela mänskligheten in i en helt ny tidsålder. In i nådens tidsålder. Maria hinner nämligen inte mer än att uttala sin hälsning: shalom Elisabet. Förrän hela rummet liksom är fyllt av en himmelsk täthet och helighet. Den yttre ramen var ytterst enkel och vardaglig. Där fanns ingen orgel, där fanns inga levande ljus, där fanns ingen bakgrundskör, där fanns inget glitter alls. En ung kvinna fortfarande i sina tonår och en betydligt äldre, jag är egentligen en allt för gammal för havandeskap, kommer plötsligt varandra mycket nära. Elisabet är helt uppe i sina vardagsbestyr och överraskas nu av detta oväntade besök. Men just som Marias hälsning når Elisabets öron, så känner Elisabet hur det 6 månader gamla fostret sparkar till i hennes livmoder. Och hon fylls av helig ande. Och det står, hon ropar med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignat det barn som du bär. Och det syntes ju inte ännu på Maria i första månaden, eller hur? Men profetisk insikt av den heliga ande, så utropar hon dessa ord. Och så säger hon de ännu märkligare orden: men hur kan det komma sig att min herres moder kommer till mig? Och det säger något om Kristi person. Välsignad är du. Och så när den här hälsningen alltså hörsammas av Elisabet, så sparkade barnet till, säger hon, i mitt liv av fröjd. Hon tolkade sparkarna i 6 månaders magen som fröjd. Sparkar, kan det vara möjligt? Så hade ängeln sagt till Zacharias: redan i moderlivet ska han bli fylld av helig ande. Och om Elisabet nu hade blivit överraskad av detta besök, så kan du tänka dig, hur hade då inte Maria blivit? I ett ögonblick är liksom all hennes nervositet och ängslan bortblåst. Här möter hon Elisabet och inte behöver säga ett ord förrän hela sanningen om hennes tillstånd är uppenbarad. Och i ett ögonblick är hon som förbytt. Hon behövde alltså inte förklara sig. Hon behövde inte försöka övertyga Elisabet om att det faktiskt är sant att ängeln sa så. Hon behövde istället bara bli bekräftad av Elisabets ord. Som om hon nu förstod att Gud hade tagit hand om hela saken. För Gud kan ingenting vara omöjligt. Alla fördämningar släpper. Och det som Maria hade gått och liksom haft inom sig de här dagarna sedan uppenbarelsen. En slags blandning av förundran, kanske tvivel, jag vet inte, men en stark förundran och en lovsång är jag säker på, för det var ju så stort detta som skulle ske. Och nu när hon hör Elisabets hälsning, så är det precis som alla fördämningar brister. Och hon brister ut i en underbar lovsång där hemma hos Elisabet. Och det räcker inte med så att säga några enkla tack gode Gud, utan det blir högstämd poesi med ekon från den bibliska historien och från framför allt en annan kvinna som var ofruktsam genom många år av sitt äktenskap, men som slutligen fick bönhörelse och födde sonen Samuel. Hannas lovsång 1000 år tidigare får ge ord åt Marias lovsång där hemma i Elisabets kök. Det hela är så förunderligt, det är så stort och det är så vackert. Och endast en lovsång i högstämd poesi är tänkbar över Marias läppar. Och hela frälsningsdramat är nu koncentrerat till de här två kvinnorna i ett kök i Judéens bergsbygd. De har just blivit medvetna, båda två, om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet. Inte bara mot dem, utan det som har hänt dem i deras havande tillstånd har med hela mänskligheten att göra och är orsaken till att vi sitter här idag. De bär ju på världshistoriens största hemlighet. Och Maria stannar hos Elisabet i 3 månader. Och du kan tänka dig att de hade mycket att prata om. De satt ju jämt och pratade. Det här var så stort. Man måste ständigt få vädra sina känslor. Kan du tänka dig? De hade båda ett havandeskap som innebar att de snart skulle föda sina förstfödda söner. Och båda var bärare av denna förväntansfulla spänning och den glädje som hör havande kvinnor till. Träffar man en havande kvinna, så alltid ska det sägas några ord om hur känns det, hur mår det lilla fostret där inne. Har bara sparka en. Ja, jag är i 4:e, 5:e, 6:e månaden. Man vet precis vilken vecka man är i. Man har gått på ultraljud. Och, ja, det är så stort, naturligtvis. Naturligtvis ska det vara det. Och då kan du tänka dig, det här när inga ultraljud fanns, man kanske kände på varandras magar, man pratade, man var förväntansfulla. Och vad de inte visste dock, mitt i sin glädje, det var den våldsamma död som skulle drabba båda deras söner i relativt ung ålder. Elisabet kanske hann dö innan hennes son Johannes, döparen, blev halshuggen. Men Maria, genom hennes hjärta, gick ett svärd den dag hon stod vid korset och såg sin son dö. Där stod hon och grät över sin förstfödde. Men vilken märklig kombination det här är. Maria alltså i övre tonåren, kanske bara 15-16 år. Och Elisabet kanske 50 år äldre. Men sällan har två kvinnor, tänker jag mig, varit så sammansvetsade och så nära varandra. Och om igen så berättar de för varandra vad ängeln hade sagt till Elisabet och vad ängeln hade sagt till Zacharias. Och Elisabet stryker Maria över håret och nickar försäkrande. Ja, det ska bli som ängeln har sagt. Och Maria kramar om sin gamla släkting gång på gång. De behövde liksom verkligen varandra. Och genom Elisabets åldrande kropp skulle alltså Herrens vägröjare födas. Och genom Marias späda tonårskropp skulle ordet bli människa. Alltså ordet som var från begynnelsen, ordet som var Gud, skulle födas in i människosläktet genom denna tonårsflicka. Och deras söner skulle bli förenade i det stora uppdraget. Elisabets son skulle gå före Marias son och bereda vägen. Så märkligt detta var. Efter hundratals år av tystnad skulle Gud börja tala igen som aldrig förr. Och det här viktiga steget i frälsningshistorien, det är en av de viktiga lärdomarna från den här texten tycker jag, visar på generationernas beroende av varandra. De unga behöver de äldre och de äldre behöver de yngre. Tvärtom mot vad det är i dagens samhälle där klimatet och kulturen förstärker sprickan mellan generationerna. Det finns en ungdomskultur som är ljusår från den äldre generationens livsstil. Och i vårt samhälle är det lätt att känna sig onyttig och överflödig som gammal. Men i Guds församling får det inte vara så. Där är både äldre och yngre lika viktiga och bör mötas och bekräfta varandra och utgöra en oerhört rik gemenskap. Ungefär den gemenskapen som Maria och Elisabet upplevde de här månaderna, fast de var så långt ifrån varandra i ålder. Så dagens text visar oss att frälsningshistoriens största steg togs genom att den yngre och den äldre generationen förenades i dessa båda kvinnors erfarenhet. Och jag vill påstå, det jag nu har återberättat innehåller den äkta julstämningens djupaste hemlighet. Det vill säga en stor förundran. Har du tänkt på vad som ska ske? Det är ju inte klokt. Gud ska komma till oss. Och han har kommit till oss. Och vi firar det återigen. Det innebär ju tacksamhet och glädje. Det är det som julen egentligen skulle ge oss först av allt. Denna förundran. Äger du den förundran? Är det julens yttre attribut som är det viktigaste för dig? Det är inget fel att vi smyckar våra hem och skapar den formen av stämning. Men det är inte den äkta julstämningen. Det är inte den djupaste julstämningen. Hur är det med din glädje inför julens stora händelse? Hur är det med din lovsång? Är du stum som Zacharias en gång? Är det dött i din själ? Då tror jag min hälsning till dig idag är: om formen har blivit viktigare än livet, än själva sången, att Gud genom den heliga ande som han kom över Elisabet när Maria steg in i köket med sitt nya havandeskap med Guds son bärande i sitt sköte. Hur kan man undgå att uppleva glädje inför ett sånt bud? Önskar att du skulle känna det, att jag skulle få känna det, denna förundran. Hemligheten till den rätta och äkta och rätta julstämningen ligger i den sång som bröt fram i Marie, i Elisabets kök den här dagen och som du har återgiven i Lukas evangeliets första kapitel. Jag ber att få läsa några verser för att skapa högtidskänsla hos dig inför den här julhelgen. Du kan följa med om du vill med din bibel i Lukas kapitel 1. Det börjar i vers 50. Redan. Min själ, detta är alltså en ung flicka som prisar Gud på detta sätt. Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Det är vad som har skett. Och det är väl ingen tillfällighet att Maria är det vanligaste namnet i hela världen. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stora, som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänt bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel. Han har tänkt på att visa barmhärtighet mot Abraham, det vill säga mot Abrahams löften 2000 år tidigare. Hon kopplar ihop det. Mot Abraham och mot hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Och läser du vidare i Lukas evangeliet så ska du också finna att den gamle Zacharias, när väl Johannes döparen föds och de frågar vad ska han heta, och han är fortfarande stum. Men han tar griffeltavlan och han skriver, han ska heta Johannes, det vill säga Gud är barmhärtig. Men ingen i din släkt heter ju så. Plötsligt så löses den gamle mannens läppar efter 9 månaders stumhet. Och vad är det första han gör? Han blir fylld av helig ande. Också inom honom, kan du tänka dig, har det liksom under de här månaderna byggts upp en glädje som man inte kunde ge uttryck för verbalt. Maria kommer dit och bekräftar att någonting stort är i görningen. Och Elisabet blir tjockare och tjockare. Och så händer undret. Sonen föds. Han måste ju få ge uttryck för sin glädje. Och det också mynnar ut i en högstämd poetisk lovsång med profetisk kraft i Lukas evangeliets avslutning, som talar om hur denne Johannes döparen skulle bereda vägen för Guds son, den evige, och ge frälsning åt hela världen. Jag tycker att Lukas 1 och 2 är Bibelns vackraste kapitel. Läs det själv under julen. Ta det lugnt 20 minuter. Sätt dig ner och låt de här gamla berättelserna komma in i din själ liksom. Och känn julhemligheten, eller julstämningens största och underbaraste hemlighet. Gud välsigne dig. Låt oss bedja. Tack för vad du gjorde en gång med den gamle Zacharias. Tack att han var trogen fast han hade inte fått bönesvar på 50 år. Prisat var ditt namn att han ändå ansåg dig värd att levas för och vara lydig. Tack för Elisabet. Fast hon utstod så mycket smälek och så många människors fördömande, ändå höll ut och ville leva rent och ville ära dig med sitt liv. Trots besvikelsen över att aldrig få något barn. Tack att du såg till henne i hennes tillstånd. Och den lilla Maria, denna unga nyförlovade flicka, som såg fram mot kanske ett ganska vanligt liv tillsammans med en snickare, fick bli den kvinna som hela världen prisar lycklig över att ha fått bära det största av alla löften och förverkliga det löftets fullbordan. Guds son in i världen. Tack för att Maria inte protesterade. Tack för att hon tog emot det här som är nåd från dig. Tack för mötet mellan dessa kvinnor. Tack för lovsången som uppstod i köket i Judéns bergsbygd. Och jag beder, Herre, att den lovsången och den, vad ska vi säga, den höga andliga kvalitet på julstämning som det innebar i Marias lovsång också skulle drabba oss, Herre. Att julen blir helig för oss. Att det inte bara blir glitter och paket och mat, utan att det blir andligt djup, Herre. Gör någonting med oss denna jul, Herre, som får oss att bli mer äkta som kristna och mer förundrade över vilken den Gud är som vi tror på, som har handlat så mäktigt i vår historia. Och skulle det vara någon här idag, Herre, som inte ens känner dig personligen, som tänker att det här var väl något vackert som hände för länge sedan, men som inte har upplevt Jesus som sin frälsare och vän idag, så ber jag, Herre, just nu i avslutningen av den här gudstjänsten, att den mannen eller den kvinnan ska säga: också jag vill att du lever i mitt liv. Herre Jesus Kristus, världens frälsare, bli också min frälsare. I Jesu Kristi underbara namn. Amen. Amen. Och du är välkommen att böja dina knän här framme. Vi ska avsluta gudstjänsten nu. Du är välkommen till vårt bönerum. Du som har berörts av det jag försökt säga idag, avsluta gärna den här gudstjänsten med en vördnadsfull stund inför Gud i bön.